Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Så att jag tror verkligen på att börja på ett område eller vad vi ska kalla det. Och jag tror också på att göra det i mycket, mycket mindre steg än vad gemene man kanske tror att man måste börja i. För det är så lätt att vilja göra om allt och göra rätt från den till exempel 1 januari. Och ofta formulerar man, det börjar redan i formuleringen, att man formulerar det där nyårslöftet fel. För man säger att i år blir året och jag ska sluta äta godis till exempel, eller i år blir året och jag ska sluta stressa. Och jag tror att den där formuleringen är jätteviktig. Att istället säga i år är året och jag ska börja unna mig själv mer hälsosam vardagsmat till exempel.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
I veckans avsnitt ska vi prata om hälsa och då med fokus på magen och hur det påverkar vår helhetshälsa. Jag har bjudit in Mia Klase och Lina Nertby Laurell som startat och driver Food Pharmacy. Det började med en blogg, men nu har de skrivit flera böcker som också ges ut i flera länder. Och de har även flera program som man kan följa för att få hjälp att komma igång och komma in i bra rutiner med rätt kosthåll. Det var när både Lina och Mia inom kort tid hade närstående som drabbades av cancer i alldeles för tidig ålder som båda de här barndomsvännerna började lära sig mer om vikten av en bra tarmflora och vad som påverkar den. För frågorna blev alldeles för många kring varför många får cancer i för tidig ålder och även om det finns många olika orsaker till det så ville de titta på om det fanns något som man själv kunde påverka för att minska risken att bli sjuk, inte bara i cancer utan även andra sjukdomar. De fick kontakt med professorn Stig Bengmark som hade ägnat nästan ett helt liv åt att studera vad som faktiskt gör oss sjuka. Jag är nyfiken på hur viktig tarmfloran är för vårt immunförsvar, varför betyder den så mycket för att vi ska hålla oss friska och hur ska vi tänka kring kosten för att tarmfloran ska hålla sig i balans och hur kan vi i vår livsstil påverka och förbättra vårt välmående. Välkomna Lina och Mia som är med på länk.
Tack.
Ni är ute och reser mycket.
Vi är ute och reser just nu faktiskt. Vi befinner oss på olika ställen. Ja, det är rätt.
Det verkar vara en del av er vardag idag.
Ja, jag lever ju på distansförhållande med en man i Paris. Så att jag har inte så mycket val. Så jag pendlar ibland mellan Paris och Stockholm.
Och löjligt nog så lever jag plötsligt också sedan en månad tillbaka i ett distansförhållande med min kille som också har flyttat till Frankrike, fast till Alperna. Så att jag sitter i samma båt som Lina helt plötsligt.
Det kanske är det som är grejen. Vi får se om jag hamnar där också någon gång. Det finns möjligheter alltså. Vi ska ju prata om maghälsan och visst är det väl så att maghälsan, för man tänker så här maghälsa, jag har inte ont i magen eller jag har ont i magen. Men det handlar ju inte bara om själva magen utan det är en helhetshälsa på ett annat sätt. Är det inte så? Att magen påverkar hela hälsan?
Absolut. Något av det första vi lärde oss på vår resa är att 70% av vårt immunförsvar sitter i magen. Och då är det ju inte så svårt att förstå att en god maghälsa ger också en bättre allmän hälsa.
Och vi ska prata om det för att se hur vi kan hålla rätt balans i magen för att då ha den här helhetshälsan på ett annat sätt. Men jag tänkte kolla lite grann med er först så att Nu är det många som känner till er, för ni har ju blivit enormt stora med Food Pharmacy. Men jag har läst att ni två var glada hypokondriker. Då undrar jag lite grann, på vilket sätt då, Mia?
Ja, jag funderar på om vi verkligen var så glada. Var vi det, Lina? Vi var väl mest bara hypokondriker.
Vi var glatt ovetandes kanske.
Ja, det var vi. Nej, men det som hände var ju att vi hade ett väldigt jobbigt år 2013. Då vi förlorade 3 kvinnor i vår absoluta närhet i cancer. Och det var min mamma, och det var Linas moster, och det var vår bästa väns mamma. Och det skedde väldigt fort. Det gick, ja, allt hände samtidigt under loppet av ett år. Och gemensamt för dem alla var att de var alldeles för unga. De var under 65. Så det gjorde väl att vi, livet ställdes på sin spets helt enkelt. Och vi började fundera på om det fanns någonting vi själva kunde göra för att påverka utgången, om man säger så. För att där och då kändes det som att vi var med i ett rätt obehagligt hälsolotteri, där det enda vi kunde göra var att hålla tummarna för att vi själva eller någon i vår närhet inte skulle drabbas av sjukdom. Så ja, det var, detta är 2013, det var då allting startade.
Och jag vet, när ni började bloggen Food Pharmacy, så vet jag att ni kom i kontakt med Stig Bengmark som var läkare och kirurg. Vad var det i hans kunskap som ni fastnade för?
Ja, det var nog snarare att mötet med Stig blev startskottet för oss. Dels för våra egna personliga hälsoresor, men också för hela Food Pharmacy. När vi träffade Stig så hade vi ingen aning om hur stor påverkan på vår hälsa som faktiskt livsstilen, och då i synnerhet maten, har. Så Stig var ju den personen som i början då försåg oss med olika studier och kunskap om hur vi faktiskt kunde äta oss till ett friskare liv. Sen så har ju vi, det här var 2014, och sen dess har ju vi haft förmånen att faktiskt få träffa och intervjua några av världens främsta forskare, professorer, läkare inom det här området. Men det är klart att Stig har ju en speciell plats, eftersom att han var den, liksom, den som introducerade oss till hela det här ämnet från början.
Men blev det så då att ni själva valde att så här utbilda er inom kost, eller var det så att ni intervjuade massa människor och tog in den informationen på det sättet?
Ja, alltså, vad är utbildning? Det är en bra fråga. Vi fick ju, vi började ju läsa på, vi tog ju del av de studier som forskare hade publicerat när det kom då till mat och hälsa. Och det tillsammans med att vi då intervjuade flera forskare och experter blev ju någon form av utbildning. Men ingen av oss läste till kostrådgivare eller gick någon diplomerad utbildning på universitet eller vid något lärosäte.
Nej, och det har vi ju, det vi snarare har gjort är att, och där vi har hittat ett utbyte med de vi har samarbetat med, det är ju att vi har tillgängliggjort rätt komplicerad kunskap och satt lite enklare ord på det. Använt ett lite enklare språk så att tillgängliggjort det för fler människor, så att fler människor har hakat på tåget och förstår det helt enkelt.
Och nu har ni kommit, ni har ju släppt massor med böcker, säger jag massor med böcker, men ni har ju släppt 3 böcker. Och den senaste då är den Absolutely Food Pharmacy med era 174 bästa recept som ordineras till alla för ett friskare liv. Och då är det recept från bloggen, eller hur? Bland annat.
Ja, Det fanns ett önskemål från våra läsare att sammanställa allt vi har lagat genom åren. För det har ju varit en stor del av Food Pharmacies resa, har ju varit dels att vi har då tagit till oss den här kunskapen och tillgängliggjort den, men att vi också gått in i köket och experimenterat och översatt det till recept och sådär. Det har ju varit en väldigt rolig del av jobbet. Och det var många som efterfrågade någon slags sammanställning. Så att från början var tanken, precis som du säger, att göra en enkel sammanställning av recepten. Men när vi väl satte tänderna i de där recepten så kunde vi inte hålla oss från att pilla i allt, helt enkelt. Så att nej, det är inte recept från bloggen. Det blev ett mycket större projekt. Och det tycker jag man ser på boken också, för det är liksom en maffig receptsamling. Ja, det blir ju alldeles som
ja, den är fantastisk liksom. Och det finns olika alternativ, till exempel vetemjöl och sånt. Men det kommer jag in på, tänkte jag, lite senare också. Men det jag tänkte på, när ni började äta bättre och enligt den kosten som ger magen en bättre balans, vad var skillnaden för er när ni märkte att det här gör skillnad för min hälsa?
Ja, jag skulle säga framförallt så var det ju att vi båda fick mer energi och blev piggare i vardagen. Blev av med det där ständiga suget. Ja. Jag är en riktig småätare och vi båda är riktiga sockerrotter som har levt större delen av våra liv med ett blodsocker som åker berg- och dalbana. Mm. Där man äter en jättestor pasta till lunch. Men redan klockan 2:30 så blir man ju sugen på den där bullen som serveras i fikarummet. Och när vi la om vårt sätt att äta skulle jag säga att framför allt så försvann det där eviga suget efter att småäta. Och de här dipparna som gör att man känner sig lite låg och som gör att man känner att man behöver stoppa någonting i munnen. Så framför allt bättre, mer energi, mer ork, bättre sömn, bättre hy. Ja.
Jag bara stönar och nickar gillande. Jag håller med om allt.
Men sen, jag menar, vi har ju också gjort en hel del tester. Och Mia, nu får du säga om jag avslöjar någonting här. Men Mia hade ju till exempel dysbios. Kom som en chock. Det är alltså en obalans i tarmfloran. Mm. Det är ju någonting som hon inte hade någon aning om att hon hade, för det kan man ju gå med utan att ha några större magbesvär eller andra
besvär. Ja, troligtvis gått med det väldigt länge. Alltså, jag kan ha gått med det hur länge som helst.
Men hur fick du reda på att du hade det? Tog du något tester eller vad gjorde du?
Ja, vi tog tester. Vi kom ju i kontakt med spännande kliniker genom vårt jobb. Och en av de klinikerna erbjöd oss ett sådant test.
Det är ju, ibland vet man ju inte, som ni sa, att man kanske inte haft några problem egentligen och inte riktigt vet. Hur ska man liksom, finns det möjligheter att ta prover på sånt rent på sjukhus, eller om man vill bara, jag vet, man kan ju gå till exempel och ta tester om har jag dåligt järnvärde eller är det att det är zink, då kan jag ju titta på det på blodprover. Men finns det något sätt som man kan få hjälp med att se hur fungerar min tarmflora, är den okej?
Okay? Alltså om man har ett problem idag med tydliga symptom, då kan man ju få hjälp av svensk sjukvård. Men om man inte har några direkta problem eller några konkreta symptom, kanske att man har mer diffusa symptom, då är det ju väldigt svårt att få hjälp idag i svensk sjukvård. För svensk sjukvård är ju specialist, liksom inriktad på att ta hand om oss när vi är sjuka. Så då får man ju vända sig till privata alternativ, och då faller ju ansvaret väldigt mycket på individen, därför att dels kostar det ju mycket mer pengar, och dels kanske man behöver vara lite påläst, för det finns ju väldigt många bra kliniker när det kommer till förebyggande hälsa eller att man får hjälp med olika autoimmuna sjukdomar till exempel. Men det finns ju också väldigt många sämre alternativ som kanske inte är så seriösa, och där människor känner att man har lagt alla sina besparingar och inte fått hjälp. Men det korta svaret på din fråga är ja, det finns. många ställen man kan vända sig till. Men det är viktigt att göra en bra research innan så att man vet att man behöver ta just det här testet. För det finns ju så otroligt många tester som man kan ta idag och göra. Och det är inte säkert att man behöver ta alla de här testerna.
Men om man då ska titta på, när vi pratar om tarmfloran, vad är tarmflora?
Ja, det är ju alla de mikroorganismer som lever i vår tarm helt enkelt. De mikroorganismerna som vi har fokuserat på är våra goda och onda bakterier. Vi har ungefär 1,5 kilo bakterier där man enkelt kan dela in dem i goda bakterier. Och de goda bakterierna är skyddande. De stärker oss och skyddar oss mot olika virus till exempel som kommer in. Och sen har vi då onda, potentiellt sjukdomsbringande bakterier. Nu känner jag att jag liksom hänger ut dig
ja,
i det här,
det.
Men när vi ändå talar om det.
Det är tur att vi har känt varandra så länge, Lina.
När vi gjorde det här avföringstestet då, så kom det då också fram att Mia hade för höga doser av en bakterie som heter Helicobacter pylori. Och när man har den bakterien i för höga doser så kan det på sikt utvecklas och inte vara så bra för hälsan, eller rättare sagt skadligt för hälsan. Jag har också Helicobacter pylori, märkte man, men i normala doser. Och då kunde vi med tack vare de här testerna då förebygga så att Mias Helicobacter pylori kom ner i normala nivåer. Eller framförallt låga nivåer.
Nu vet ni allt om mitt inre. Men det jag fick göra det kändes väldigt hokus pokus faktiskt just då. Jag fick beställa ett fruktansvärt dyrt te från Sydafrika. Det var så dyrt så att jag verkligen övervägde att inte beställa hem det. Men det som puttade mig över kanten, förutom då min functional medicinare som sa att det skulle fungera, det var att man fick pengarna tillbaka om det inte fungerade. Och den funkade på mig. Jag är sån här. Liksom, det gick mitt snåla jag igång på. Så att jag testade att dricka det här teet. Det var inte riktigt ett halvår, men det var några månader i alla fall. Och sen när jag gjorde nya tester då, efter den behandlingen, så var det faktiskt nere i låga nivåer. Så att det funkar ju.
Men det är det som är så häftigt, att det går faktiskt att göra någonting åt det. Och just det att det finns till exempel då teer, men också att vi kan äta bättre kost. Och kanske, jag tänker också, stress och sånt påverkar. Men vad är det som framförallt kan få våran tarmflora ur balans?
Oj, det är ju massa olika anledningar till hur vår tarmflora ser ut. Det är ju också en ärftlig komponent. Men när det kommer till livsstilen så vet vi ju att en god livsstil främjar då en bättre tarmflora och också ett lägre kroniskt inflammatoriskt tryck i kroppen. Och framförallt minska risken för oss att drabbas av alla de kroniska sjukdomarna, även kallade livsstilsrelaterade sjukdomar, som vi drabbas av idag.
Och vad är det,
i allt högre utsträckning.
Vad är det förutom till exempel, vi kommer komma in på kosten lite grann, men vad är det för andra typ av, alltså om man har en hälsosam livsstil, att man lever på ett bra sätt, vad är det som påverkar tarmen förutom kosten?
Ja, men det är ju allt från hur man tar hand om sig själv. Stress är en väldigt vanlig och avgörande faktor, och motion såklart, och sömn. Och sen finns det också saker som vi kanske inte kan påverka i samma grad som föroreningar till exempel, förorenad luft och sådär. Men många av de här sakerna kan vi ju faktiskt påverka i mindre eller större utsträckning, när vi kan välja en mer hälsosam livsstil helt enkelt.
För ibland kan man ju känna sig att om jag till exempel känner att nej, men nu vill jag försöka liksom fokusera på det här med tarmfloran och den ska bli bra. Och då är det ganska många komponenter som jag behöver se över. Vilket gör att man ska då ändra kanske om man har ett stressigt liv, om man inte hunnit med träningen, om man slarvar med maten. Så blir det en ganska stor omställning för att komma in i det här nya liksom helhetstänket. Och det är inte, ibland är folk så här att ja, men typ 1 januari, nu ska jag börja leva sunt igen. Och sen så bara, nu, det här kommer sändas då framåt våren. Då kanske folk har börjat tappa, det är därför jag vill att vi lyfter upp det nu i vår. För att man tappar det här, ja men alltså nu är jag tillbaka mina gamla vanor igen. Hur skulle ni se på det för att kanske komma, få det att bli hållbart? Alltså ska man ta lite förändringar i taget eller hur ska man gå tillväga? Och vad ska man då fokusera på först?
Nej, men jag håller verkligen med dig, Kristin, för det där kan ju kännas väldigt överväldigande. Och vi är ju av den bestämda uppfattningen att man verkligen ska börja någonstans. Alltså en ändå och ta det ett steg i taget. Vissa kanske har... Vi började i maten och vissa kanske har mycket lättare att börja i träning eller i... en inre resa som meditation. Men jag tror att oavsett var man börjar så brukar ju en god vana leda till en till god vana. Och om man börjar med att... Det handlar ju om att ge sig själv kärlek. Och ta hand om sig själv. Och om man börjar med att ge sig kroppen till exempel. Om man börjar med att ge den god mat. Så kanske man märker att man... mår bättre av det, både i att man faktiskt mår fysiskt bättre av det, men också bara i själva omtanken till kroppen. Att man faktiskt har gjort någonting fint och snällt mot sig själv, och det i sin tur kan leda till att man vill ta en längre promenad eller börja med att ta en promenad, gå ut eller sätta sig och meditera eller börja träna eller vad den kan vara. Men, så att jag tror verkligen på att börja på ett område, eller vad vi ska kalla det. Och jag tror också på att göra det i mycket, mycket mindre steg än vad gemene man kanske tror att man måste börja i. För det är så lätt att vilja göra om allt och göra rätt från den till exempel 1 januari. Och ofta formulerar man, det börjar redan i formuleringen, att man formulerar det där nyårslöftet fel. För man säger att i år blir året och jag ska sluta äta godis till exempel, eller i år blir året och jag ska sluta stressa. Och jag tror att den där formuleringen är jätteviktig. Att istället säga i år är året och jag ska börja unna mig själv mer hälsosam vardagsmat till exempel. Eller i år blir året och jag ska börja göra någonting istället för att sluta göra någonting. Det är ju ett av våra absolut viktigaste budord, är ju att lägga till någonting istället för att fokusera på vad man ska utesluta.
Det här sänds ju då ungefär i mars, och då har ju folk efter det här att jag ska sluta eller börja med kanske trappat av. Men ni pratar ju väldigt mycket om det här med antiinflammatorisk kost. Hur skulle man beskriva det för de som inte riktigt har hört det? För det tror jag säkert många har gjort, men inte riktigt vet vad det är.
Ja, det är en väldigt bra fråga. Vad är antiinflammatorisk kost? Det begreppet är ju lite förvirrande. Därför att det finns egentligen inget entydigt. Man kan prata... jag brukar för mig själv dela in antiinflammatorisk kost i... antingen så kan det vara en form av elimineringskost som man äter under en tid i sitt liv. Säg att man har haft problem med en autoimmun sjukdom till exempel. Och så har man inte kunnat få hjälp av sjukvården för att bli av med då de här symptomen från sin autoimmuna sjukdom. Då finns det dieter som till exempel autoimmuna protokollet, där man äter väldigt strikt, utesluter en hel rad livsmedel som man sen återintroducerar försiktigt igen. Och jag vet faktiskt inte om jag själv skulle klara det. Är möjligt, om jag hade haft en autoimmun sjukdom så hade jag ju förmodligen haft så starkt incitament att äta autoimmun kost. Men jag måste säga att jag beundrar verkligen de som klarar det. Vi har ju intervjuat flera personer som faktiskt har blivit av med väldigt allvarliga symptom tack vare att de har levt då på strikt elimineringskost. Men när vi talar om mat så pratar vi mer om en kosthållning som man kan ha på lång sikt, som ska kunna hålla i längden, där man faktiskt inte utesluter allting. Vi vänder oss främst till friska människor som vill liksom äta så hälsosamt de kan för att skapa goda förutsättningar för en bra hälsa. Och då så vet man idag, forskarna är oense om, till exempel finns det studier som visar att ägg är inflammatoriskt. Det finns andra studier som visar att ägg är antiinflammatoriskt. Vi är inte så intresserade av de enskilda livsmedlen, därför att vad vi har märkt under de här åren är att det finns liksom ingen one size fits all, utan vi har alla olika sätt att äta på som får oss att må bra. Men forskarna är ändå överens om de övergripande penseldragen. Och de är då att vi idag, så visar statistiken, att vi äter alldeles för lite växtbaserade råvaror. Alltså riktiga råvaror utan ingredienslista. Och att vi av hälsoskäl bör äta mer av de här råvarorna. Så oavsett hur man äter, om man är vegan, om man äter, om man är pescetarian, om man äter kött, så mår vi alla bra av att äta stora mängder växtbaserade råvaror. Jag pratar alltså grönsaker, fröer, nötter och så vidare, som vi alltid har varit designade av att äta. Och det kommer ju fler och fler studier. När vi började med det här så var det fortfarande, ansågs i vissa kretsar fortfarande alternativt att prata om mat och hälsa. Men idag så har ju forskningen kommit i kapp, och det är otvivelaktigt att vårt sätt att äta påverkar vår hälsa. Det är faktiskt så att Världshälsoorganisationen, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen är helt överens om att 25% av oss svenskar riskerar att bli allvarligt sjuka eller dö i förtid på grund av att vi har så ohälsosamma matvanor.
Mm. Där ser man ju vad då vår kost påverkar oss och vikten av att vi faktiskt tänker till med den. Men vad är det som gör att antiinflammatorisk kost är så bra? Vad är det som händer i tarmarna som gör att det ger den effekten för helhetshälsan?
Alltså jag skulle snarare vända på det och säga den kosten som har blivit vanlig idag, som liksom har producerats fram av livsmedelsindustrin och ultraprocessat, den maten är inte våra kroppar skapta för att äta. Under hela evolutionen så har vi skapats för att äta naturliga råvaror. Bra fetter, bra kolhydrater, bra protein. Men när då livsmedelsindustrin med väldigt god intention på något sätt, när man startar livsmedelsindustrin, så vill man ju skapa så billiga och tillgängliga livsmedel som möjligt, och framförallt säkra livsmedel, så att tidigare så dog vi och skämd mat. Men under den här processen så började vi ju att använda väldigt mycket konserveringsmedel, och i de här då industriprocesserna så har man sett att kolhydrater och fetter, när man tillverkar mat, så kan de gå från att vara hälsosamma från början men faktiskt bli ohälsosamma istället, och skadliga fetter. Så jag skulle säga att det som har hänt är ju egentligen att vi har gått från att äta naturliga råvaror under hela historien till att börja äta ultraprocessad mat i för stora mängder. Och det gör att, du frågade om tarmen, det gör ju dels att våra goda bakterier inte får den maten som de behöver, goda bakterier. lever främst på fibrer. Fibrer är någonting som ofta försvinner i den här livsmedelsframställningen. När vi ultraprocessar maten så försvinner fibrerna. Men de hittar vi rikligt då i de naturliga råvarorna. Alltså en helt vanlig grönsak till exempel.
Och då, är det, då får de här goda bakterierna mer kraft att leva. Men om, eftersom det heter antiinflammatorisk kost, vad är det som... Vad är det här inflammatoriska handlar om?
Vad man har sett är att våra livsstilsrelaterade sjukdomar har en gemensam komponent. Och den komponenten är kronisk inflammation. Och kronisk inflammation beror på många orsaker i vår livsstil. Men ett bra sätt att förebygga kronisk inflammation är att se över vad vi äter. Och en god tarmflora är en bra början för att motverka kronisk inflammation. Och en bra kost, det vill säga en kost full av fibrer och fytonutrienter, bra fetter, då hjälper till att förebygga kronisk inflammation och de här livsstilsrelaterade sjukdomarna.
Och vilka sjukdomar kan det vara om man tittar på liksom kronisk inflammation? Är det att man, jag tänkte direkt så här, men man får ont i lederna, att det blir en inflammation i kroppen. Det var det första jag tänkte, men det kanske inte alls är sant.
Alltså, kronisk inflammation, vi pratar reumatism som är en inflammatorisk sjukdom, absolut, men om man ser överlag så har man ju sett då att i princip alla livsstilsrelaterade sjukdomar har en komponent av kronisk inflammation i sig. Alltså vi pratar fetma, diabetes typ 2, cancer och så vidare. Att kronisk inflammation är en gemensam komponent i olika välfärdssjukdomar. Mm.
Men hur lång tid är det liksom, hur viktigt är det att komma till bukt med tarmfloran för att inte utveckla de här sjukdomarna?
Ja, det kan man säga. Vi började ju, det är intressant när man gör en resa som vi har gjort. Vi började ju väldigt mycket i tarmen av naturliga skäl eftersom att Stig då, som var den som öppnade ögonen hos oss för det här, han fokuserade ju väldigt mycket på just tarmen och tarmfloran. Idag så pratar vi inte så mycket om tarm och tarmflora utan vi pratar rent generellt om hur kan vi äta för att förebygga ohälsa. Hur kan vi äta för att hålla oss så friska som möjligt? Och då vet man ju att vi har fått en uppsättning gener. De kan vi inte ändra. Men tack vare någonting som heter epigenetik så kan vi via vår livsstil påverka när en gen sätts kopplas på eller inte. I bästa fall så innebär epigenetik att vi har sårbarhet för en viss sjukdom, men den genen kopplas aldrig på därför att tack vare vår goda livsstil så kan vi hålla den genen i schack så att säga. Eller kanske fördröja innan genen kopplas på. Det här kallas epigenetik. Så det är alltså hur vi lever påverkar hur våra gener uttrycker sig.
Det är helt otroligt att man hittar de här, att just man kan påverka gener. För det är ju någonting som kanske inte jag i alla fall hade tänkt på direkt. Utan man tänker mer kanske bakterierna i tarmen på det sättet. Men just det, det finns ju, nu ska vi prata om det, inte det här att jag ska inte göra det här i år eller så, men det finns ju vissa saker som man kanske bör undvika. Vi har pratat om processad mat, att det ska vi inte äta så mycket av eller inte alls helst. Många pratar ju om det här med gluten då. Jag äter ju inte gluten själv för att jag mår inte bra utav det. Men vad är det med gluten som gör att många inte mår bra utav det?
Ja. Ja, alltså gluten har ju vi uteslutit helt och hållet också, men det är framförallt på grund av att min dotter har celiaki. Så att då introducerades jag väldigt tidigt för ett helt glutenfritt kök och upptäckte att det var ju både lätt och rätt fantastiskt att hitta glutenfria alternativ. Alltså man introduceras ju för nya mjölsorter örter och väldigt mycket saker som innehåller betydligt mer näring än vad det vita vetemjölet gör. Till exempel plötsligt stod man inför mandelmjöl och andra spännande saker som i sig blev mer näringsrika och fiberrika än det där vitaste, mest raffinerade vetemjölet. Och då är vi väl tillbaka på liksom det Lina pratade om tidigare, att det där ultraprocessade vetemjölet utan fibrer, utan näring, kanske alla inte kan ta hand om. Eller vad ska jag säga, inte ta hand om, alla kanske inte kan, alla kanske inte tål så som mjölet såg ut tidigare. Och det finns ju bättre mjölsorter även som innehåller gluten idag, som jag vet att folk tolererar bättre än det vitaste, mest raffinerade vetemjölet.
Vilka mjölsorter är det?
Kulturspannmål, precis. Vet jag att folk har, många upplever att de har lättare att mår bättre av, helt enkelt påverkat magen i samma utsträckning som det där vetemjölet kan göra.
Och det är också det kommer jag ihåg att jag läste om när jag skrev min bok, att vetemjölet tycker man ju, tänker många, och framförallt kanske de äldre som levde på den tiden när vetemjölet inte var processat. Men det har ju skett en förändring under Precis. Åren för att man behövde liksom få tvåkorniga strån och det skulle växa snabbare och så vidare. Vilket gör ju att vetemjölet idag är processat. Så det är ju inte, och det gör ju då att det inte innehåller lika mycket näring. Till exempel. Så därför ser det många som inte klarar det då.
Vi har svårare att ta hand om det och vi går miste om näring, precis som du säger. Men sen är det också så att mycket av det där färdiga brödet som du köper på påse i butiken, det innehåller ju extrema mängder gluten dessutom, för att det ska jäsa snabbt och bli fluffigt och hålla länge. Så att jag tror också det är mängden gluten som brödet innehåller som vi kanske har lite svårare att hantera, helt enkelt.
Och det känns också som vi äter mer gluten idag än vad vi gjorde förr. För då var det ju, nu kan vi äta både bröd och pasta och pastasallader, och det är massor med olika saker där gluten är i. Det var ju inte då när vetemjölet inte var processat. Då åt man kanske bröd, men sen åt man ju potatis och ris och andra sorter. Så att det har ju blivit en större mängd gluten också som vi får i oss. Men när vi är inne på gluten så tänkte jag också på mejeriprodukter. Vad anser ni om det?
Ja, men vi började med att utesluta mjölkprodukter. Jag mådde väldigt bra av det. Men jag har aldrig heller upplevt, om jag ska vara helt ärlig, att jag mådde dåligt av att äta mjölkprodukter heller. Sen så gick åren och sakta men säkert så började jag återintroducera mjölkprodukter. Men väldigt försiktigt. Jag dricker liksom inte mjölk idag som jag gjorde tidigare i ett glas. Däremot så om jag ska steka så steker jag alla gånger i smör. Hellre än i olivolja till exempel. Eftersom att man inte ska upphetta de här oljorna. Därför att de är väldigt känsliga.
Varför
för upphettning.
Varför ska man inte göra det? Nu blev jag nyfiken.
Man ska ju inte upphetta olivolja därför att de här nyttiga fetterna är så känsliga för upphettning, så att olivolja är ju supernyttigt och innehåller ju massa polyfenoler till exempel som är väldigt bra för oss. Men för att bevara olivoljan så nyttig som möjligt så är det bättre att använda den på sallad eller alltså inte upphettad.
Ja, det var nytt för mig, nu ryker den.
Som en smaksättare brukar vi säga att man ska investera en riktigt fin, bra olivolja och använda den som smaksättare.
Okej, så då använder du smör istället?
Ja, det som tål upphettning bäst är kokosolja och smör. Och kokosolja är ju för mig passar inte i all form Nej. Av mat. Jag tycker att det blir mycket godare att använda smör. Så att jag använder smör i matlagning. När jag är i Paris så slinker det ju ner än någon annan ost. Ska jag ju inte sticka under stolen med. Jag har haft hemma till barnen och även mig själv så tycker jag att vispad grädde med nötter och bär är ett väldigt bra substitut när man är sugen på en dessert eller glass eller någonting. Därför att det mättar så bra och det har samma samma typ av söta lena smak. Så att idag äter vi båda två mjölkprodukter, men är noga med att inte överkonsumera.
Innan vi börjar komma in och prata lite mer om er senaste bok om Food Pharmacy, så om man bara, tipset då är att vi kan må bättre, vi behöver inte ha ont i, om man alltid haft ont i magen som man var liten till och från, så behöver man inte kanske ha det, utan man kan,
nej,
eller ont i huvudet, utan det finns en möjlighet att må ännu bättre. Vad skulle ni vilja med då ge som tips om det bara så här, nu vill jag få ordning på det här, vad ska jag börja när det gäller kosten, vad ska jag lägga till kanske istället för att ta bort?
Ja, det var precis det jag tänkte säga, börja med att lägga till, se över hur du äter idag. Det behöver inte vara helt fel att föra en liten matdagbok under någon vecka. Jag gjorde det för länge sedan när jag gick hos en PT, så bad han mig skriva ner allt jag åt under en vecka eller om det var några veckor. Jag tyckte det var en lätt fånig övning, men jag gjorde plikttroget som han sa till mig. Och då skulle jag verkligen skriva ner allt som passerade min mun varje dag. Och när jag läste de där anteckningarna efter en dag och efter några dagar, så var det så här, det var så mycket som åkte in i min mun som jag inte ens var medveten om. Alltså allt från faktiskt sötsaker som jag inte ens var medveten om, till att man står och provsmakar hela tiden när man lagar mat, till att jag gick direkt till skafferiet så fort en känsla av stress eller tristess dök upp, så gick jag direkt till skafferiet och stoppade någonting i munnen. Och det var väldigt intressant loggbok jag förde där. Så att det kan ju faktiskt vara en idé att på något sätt medvetandegöra hur man äter idag. Och så sen, vad man inte äter är intressant att titta på. Livsmedelsverkets rekommendation är ju att man ska äta 30 olika livsmedel i veckan. För att det är en viktig nyckel är att äta varierat. För olika livsmedel innehåller ju olika vitaminer och mineraler och fibrer. Så att man uppmuntrar till variation, och då är det ju inte då grillchips är inte med på den här listan och sådär, utan nej, de här rena livsmedlen rena livsmedlen vi pratar om. Och då kan man titta på det, hur varierat äter jag? Jag tyckte spontant när jag läste att man skulle äta 30 livsmedel per vecka, så tyckte jag att det lät rätt mycket. Men sen när jag började skriva ner vad jag åt, så insåg jag faktiskt ganska snabbt att det får jag i mig med råge i veckan. Men det där är ju också högst individuellt. Och får man inte det, man kanske upptäcker att man äter 10 livsmedel i veckan. Man kanske äter mycket samma lika hela tiden. Ja, men då kan man ju titta på, vad kan jag addera här? Hur kan jag tänka nästa gång jag går till grönsakshyllan? Jag kanske inte ska ta de där 3 grönsakerna jag alltid landar på. Låt säga tomat, gurka, morot, det är väl inte en jättegalen gissning att tänka att det är det många går till. Kan man flytta handen några centimeter till höger och våga ta den grönsaken som är till höger om tomaten till exempel, och chocka sig själv och familjen
där hemma? Vad kan jag göra med det här?
Exakt, våga göra någonting annat, helt enkelt.
Och en annan sak som jag tänkte på, som många pratar om just där, och jag hörde att Lina sa i början också det här med att man liksom slutar att småäta och så. Hur viktigt det är att också tarmen får vila mellan måltiderna?
Ja, men det där är ju viktigare än vad många kanske tror. Och det gäller ju faktiskt inte bara tarmen, utan det gäller ju hela kroppen. Alla våra organ, att den får vila, får en liten paus från mat då och då. Och det, vi började ju i vad vi äter. Det var där vi ägnade de första åren. Men sen efter några år så började vi fokusera mer och mer på när vi äter. Och har förstått att det är ju minst lika viktigt som vad vi äter för vår allmän hälsa. Och Vi har ju sedan flera år tillbaka faktiskt praktiserat någonting som heter periodisk fasta. Det vill säga vi har ett begränsat ätfönster under vilket vi äter. Och sen så har vi då ett fönster som är där vi inte äter helt enkelt. Som är längre än vårt ätfönster. Vilket i praktiken innebär att det första vi gör när vi slår upp ögonen på morgonen är inte längre att kasta oss över en kopp kaffe som det var tidigare och en rostad macka. Så såg det ut under väldigt många år i vårt liv. Och det sista vi gör när vi lägger huvudet på kudden är inte att äta kvällsmat. Utan vi väntar några timmar på morgonen med att äta vårt första mål och ta vår morgonkaffe. Och vi försöker att äta middag. Ja, Lina äter sin middag vid 6, jag är lite senare på den, jag äter den vid 7 ungefär. Sen äter vi ingenting mer på kvällen.
Och det gör väldigt, alltså, jag har testat det och jag mår själv väldigt bra utav det. Jag har haft problem med tarmarna sedan jag var väldigt, väldigt ung. Både laktos och glutenkänslig. Så att jag har verkligen testat det här och för mig har det funkat så mycket bättre med magen under den tiden när det känns verkligen som att de, alltså typ tarmarna stillas, och då tänker jag att om de stillas lite och får må bra så visar ju det ett tecken på att kanske andra organ också får vila. Så det är en viktig del. Men också då målen på dagen. Hur viktigt är det att man kanske äter då sen frukost och sen så väntar man några timmar innan man äter sin lunch och inte äta däremellan? Är det också viktigt eller är det okej att små äta på dagen?
Alltså det är ju bara egentligen hur lång tid under dagen man äter och har ju ingenting att göra med kalorirestriktion. Sen av naturliga skäl så kanske det ändå blir att man äter färre kalorier än vad man skulle gjort om man går och småäter hemma på kvällen. Men så att under dagen så kan man äta, den tiden man äter kan man äta lika många kalorier som man gör när man inte går på periodisk fasta. Jag själv äter ju frukost vid 10 och sen äter jag faktiskt lunch vid 12 och sen middag vid 6.
Och sen äter du ingenting däremellan, för det är ju viktigt att vi får i oss den energin såklart som vi behöver då, kalorier som vi behöver för att kunna vara klar i huvudet och kunna röra oss och det vi förbränner. Så det är jätteviktigt. Men just det här att det är så lätt att man på jobbet börjar bli lite trött och så tar man någon liten snack och så tar man lite snack där. Är det bättre då att äta ordentlig lunch så att du står dig istället för dagen?
Absolut, absolut. Jag skulle säga att det viktigaste är att äta bra med fett och protein till varje måltid. För det är det som håller oss mätta under en längre tid. Så att börja sin frukost med en macka eller granola och fruktyoghurt kommer bara göra att vi snabbt känner oss hungriga igen. Börjar vi istället med kanske lite ägg och en avokado så kommer vi att hålla oss mätta och känna oss nöjda mycket längre. Och det här gäller ju även för lunch då och middag.
Då har vi fått lite tips om hur vi ska tänka kring det. Nu ska vi avsluta bara lite grann kring Food Pharmacy. För ni har ju kommit ut med den här boken då, Absolut med Food Pharmacy. Med de här olika recepten. Och där, när jag läste in så tycker jag också att det är väldigt bra, vilket jag vill tipsa om. Att där finns de här olika alternativen istället för vit pasta. Så finns det olika alternativ om bönpasta och kelpnudlar. Och hur man byter ut vetemjöl. Så man får väldigt mycket mer än bara recept. Det är ju fantastiska recept. Men ni har ju skrivit också mycket, mycket mer än det. Och jag känner också att det är knepet att det ska vara enkelt. Men det är era planer framöver. Jag vill dels höra vad ni har för planer framöver. Och sen lite kort om er förening mot skolor som heter Frisk Mat. Så era planer framöver, hur ser de ut?
Jag kan börja med att berätta om planerna framöver då. Det vi började göra för, ja men det är nästan exakt ett år sedan så tror jag att vi drog igång vårt första program. Eller så här säger vi. Vi tycker ju att vi har jobbat nu i 8 år eller hur länge är det nu hållit på med att inspirera folk till att lite hälsosammare matvanor då framför allt. Jag tycker vi har delat våra recept och våra tips och hur vi själva har gjort och verkligen försökt få folk att haka på tåget. Men ändå har en av de vanligaste frågorna vi fått varit, men jag har blivit så inspirerad och nu har jag köpt era böcker och jag läst det här och jag har tittat på det här receptet, men hjälp mig, hur kommer jag igång? Och då har vi verkligen sett att så här, det är någonting här som saknas. Folk har ändå ett behov av att vi kan sitta här och tipsa i hur många poddar som helst, känns det som, om att liksom lägga till och sådär. Men det är någonting som gör att folk fortfarande har en liten tröskel att komma igång. Så då för ett år sedan ungefär så drog vi igång vårt första kom igång-program typ, som var ett 3-veckors program där vi delade recept och vi startade en community på Facebook som var låst för deltagarna. Och så hade vi föreläsningar och live-träffar och sådär. Och det blev superpopulärt. Så då fick vi lite mer smak och så drog vi igång ett till program och sen så började vi sätta lite olika rubriker på de där programmen. Och det har resulterat i att vi ett år senare har en hel drös med olika program som vi kör regelbundet på Food Pharmacy. Och det är allt från en fastehärmande 5-dagarskur till 21-dagarsmetoden. Och sen kör vi lite mer specialiserade program tillsammans med en klinik som vi samarbetar med som heter... Ja, nu heter den Maghälsa-metoden. Den är framförallt för folk med problem, som har problem med IBS och problem med magbesvär. Vi ska köra en fermenteringskurs nu med en av våra gästskribenter som är specialist på fermentering. För det vill vi själva lära oss och få mer självförtroende i. Så då har vi dragit igång en fermenteringskurs. Och, ja, vi ska göra ett stressprogram. Och det gör vi dels för att vi får otroligt bra feedback på våra program och det är väldigt många deltagare i dem, men också för att vi känner att vi kommer till vår rätt i de här programmen, för vi har varit runt omkring och testat massa olika saker och vi har jobbat och jobbar fortfarande delvis med kosttillskott och vi har gjort massa olika saker, men i de här programmen känner vi att det här är vår framtid, för vi har så himla kul. Vi tycker att vi gör ett viktigt jobb och vi märker att vi kan hjälpa folk över den där sista lilla tröskeln som vi tydligen inte kunde åstadkomma tidigare. Där kan vi gå in och punktmarkera dem nu. Så det är faktiskt otroligt inspirerande. Så det är den det är vi kommer verkligen lägga vårt krut på framåt.
Och det tror jag också, så här, man bara även om jag kan tycka att jag har lite koll på hälsa och träning. Men ibland ser man säga jag kommer inte igång eller hur ska jag tänka nu? Och jag ser den här kokboken och de här recepten, det är jättebra. Men ja, man behöver lite grann den här kicken, så det är ju helt underbart att ni gör det. Men ni har ju också, ska jag säga, den här, att ni har jobbat mot skolor som heter Frisk Mat.
Vi, i vår första bok så hade vi med ett hemligt extra kapitel. Och det handlade om när jag bodde över på Karolinska med min son som då var 5 år. Och sen när vi skulle välja frukost så var det O'boy och fruktyoghurt och äppeljuice. Och då hade vi precis lärt oss att det finns barn idag i Sverige som faktiskt överskrider rekommenderat dagligt intag av socker redan vid frukostbordet. Och den spontana tanken då när jag läste den här menyn var ju, varför serverar våra sjukhus inte bättre mat till sjuka personer när vi faktiskt vet att maten påverkar vår hälsa? Det var liksom där någonstans vi började att intressera oss för den offentliga måltiden. Och sen blev vår kollegas man väldigt sjuk i leukemi och hon hade samma erfarenhet under de här månaderna när hennes man som led av diabetes typ 1 serverades mat som var direkt farlig för honom med sin diagnos. Och då, det här ledde då till ett upprop som sedan landade i en ideell förening, Frisk Mat. Och Frisk Mat jobbar helt enkelt för att barn och unga och sjuka och äldre i Sverige ska serveras näringsrik, god och hållbar mat på då förskolor, skolor, sjukhus, äldreboende och via hemtjänsten. egentligen är det inga konstigheter, utan maten då som frisk mat förespråkar är helt enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Och där ser man ju också då att den offentliga måltiden är en möjlighet till en utbildningsinsats också. Vi vet ju, för vi blir kontaktade av människor varje dag som precis som vi har upplevt maten på förskolor och sjukhus. Och då tycker jag att det är så intressant att kostnaden bara för råvarorna uppgår till nästan 10 miljarder kronor per år.
Det är helt sjukt. Mm. Ja, men otroligt viktigt. Och vi, alltså, det ni har gjort för så många, vill jag säga, för att jag vet att det många som läser böcker på bloggen och de här olika programmen som ni nu börjar, att ni faktiskt hjälper till på ett förståeligt sätt hitta till en helhetshälsa, vilket är fantastiskt tycker jag. Så det vill jag säga tack för. Och sen vill jag också höra, innan vi avrundar, för nu ska någon kanske ut i backen och du ska flyga till Paris, Lina. Och jag ska iväg på en keramikkurs, vilket jag har börjat med, vilket är väldigt roligt.
Wow, en del det är en dröm.
Jag vet, det är helt fantastiskt. Och det är faktiskt en del i min stresshantering, för jag har bestämt mig för att lägga till mera lugn i mitt liv det här året. Och det är en utmaning för mig som har lite ADHD i mig. Så då har jag anmält mig på en keramikkurs, vilket är fantastiskt kul.
Fantastiskt, gud vad man sjuka blir.
Ja, det är så roligt. Det är så roligt. Jag är helt supertaggad. Men vad är ni nyfikna på? Jag brukar alltid fråga, jag är ju så nyfiken på er och allting. Och massa, det kan vara vilket ämne som helst. Är det fortfarande inom hälsa som ni är nyfikna? Nyfikenheten finns? Eller är det någonting annat?
Alltså, jag är nyfiken på så mycket. Var ska jag börja? När det kommer till hälsa så är ju jag är otroligt nyfiken på olika former av biohacks och hur man faktiskt kan optimera sin hälsa genom så kallade biohacks.
Mm. Jag är väldigt nyfiken på kyla just nu. Att exponera kroppen för kyla. I allt från kallbad till den kryobehandlingar när man fryser ner kroppen till minus 100 grader och sånt. Det är en form av biohacks. Ja, det har vi. Vi har testat både. Det faktum är att vi aldrig slutade bada i år. Alltså efter sommaren. Utan vi har fortsatt bada sedan augusti. Och badar fortfarande flera gånger i veckan. Och så sen till detta har vi då haft möjligheten att prova just den här kryobehandlingen som jag nämnde. Där man går in i en stor frys skulle man kunna säga. Och så står man där i 3-4 minuter i minus 100 grader. Du får följa med någon gång, det är väldigt spännande.
Ja, jag har faktiskt testat det här i Stockholm och det är rätt intressant tycker jag. Att man tycker att det är, alltså så här, det är ju att vinterbadet går ner i typ plus 5 eller 7. Känns ju så, det kan vara typ 10 sekunder. Men jag kan stå i en frys som är minus 87 i 3-4 minuter. Det är så fascinerande.
Ja, det är lättare,
men
jag håller med.
Effekten är ju otrolig tyckte jag efteråt. Alltså jag blev så pigg och kände mig liksom lätt i stegen på något sätt. Jag vet inte vad det var. Men någonting är det där som är enormt bra. Så det delar er nyfikenhet kring det där. Nu när vi ska avsluta så ska ni få välja en låt. Vilken, jag vet att ni gillar Whitney Houston. Är det så?
Älskar Whitney Houston. Alltså jag och Lina träffades ju när vi var 13 år. Och då när vi lyssnade på Whitney Houston som allra mest. Så att Whitney Houston är ju lite liksom, det är vår gemensamma nämnare.
Vilken är favoritlåten?
Nej, det finns så många, men visst väljer vi My Love. Lina heter den va? My love is your love and your love is my love. Det är väl en låt som vi har skrålat extremt mycket tillsammans. Det var de där åren som vi pratade om, Kristin. Du vet, mellan 20 och 30 när vi inte riktigt brydde oss om tarmfloran och vår sömn. Då skrålade vi till den.
Men då tar vi avsluta med den. Och då ska jag också säga att man kan följa er på Instagram. Hemsidan är foodpharmacy.se. Och där hittar man all information. Hittar man informationen också om de här olika programmen och så, ifall man blir nyfiken på det.
Ja, det finns där på vår shop och vi lägger ju regelbundet upp på vår Insta när det kommer nya program och sådär.
Toppen. Men stort tack för att ni var med och delade med er av er kunskap och inspirerade alla människor runt om som lyssnar. Och ha en fantastiskt fin dag i Alperna och en trevlig resa till Paris.
Tusen tack.
Tack snälla. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.